Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Vi fortsätter att gå igenom denna välsignade bok, Kitab Qawl al-Mufid fi Adillat al-Tawhid av Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab al-Yemeni al-Wasabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'. Och vi talade i förra lektionen om frågan, vart är Allah? Och där nämnde vi mångfaldiga bevis på att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Och författaren säger nu i nästa kapitel, Maratib al-Din al-Thalath, religionens tre nivåer. Religionen, yani religionen islams, tre nivåer, eller man kan också säga qawaid, yani grunder. Religionens tre grunder eller nivåer. Och de är, säger författaren, al-islam, al-iman och al-ihsan. Och han säger att dessa tre har nämnts i Sahih Muslim, hadith 8 från Umar radiyallahu anhu. Vet ni vilken hadith det är? Hadith Jibril. Nah. Och den kommer inshallah nämnas senare i boken. Och inshallah, vi tänkte även börja gå igenom den boken, eller den hadithen, i Uppsala på fredagen, inshallah ta'ala, denna fredag, med Sheikh Abdul Muhsins förklaring och även andra. Väldigt, väldigt viktig hadith att studera och att fördjupa sig i. Och den hadithen tar ju upp dessa tre nivåer, då ni vet, ängeln Jibril alayhi salatu wassalam frågar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, berätta för mig om al-islam, berätta för mig om al-iman och berätta för mig om al-ihsan. Och så sa han i slutet på hadithen att det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Så denna hadith omfattar hela islam. Allt i islam, yani, är under en av dessa kategorier. Och så säger sheikhen här, så varje muhsin är en mu'min. Och då tillbaka här, de här termerna kan vara nya för vissa. Vi har tre termer. Vi har al-islam som är grunden. Den som säger shahadatain blir muslim. Islam, muslim. Den som går in i islam blir muslim. Sen har vi nivån över som är al-iman. Okej, okay, det är starkare. Och den som har iman, han blir vad för någonting? Mu'min. Okej. Okay. Och sen har vi den högsta nivån i islam, al-ihsan. Och den som har ihsan kallas för vad? Muhsin. Så vi har muslim, mu'min, muhsin. Och då säger här författaren att varje muhsin, han är på toppen. Han är per automatik mu'min, muslim. Okej? Okay? Men inte varje mu'min är muhsin. Och inte varje muslim är mu'min, muhsin. Hänger ni med? Så att har man den högsta nivån, då har man de lägre nivåerna. Taib. Och så säger han att al-ihsan är mer specifikt än al-iman. Och al-iman är mer specifikt än al-islam. Och han säger sen, för den som vill fördjupa sig, så kolla på Tafsir ibn Kathir, surat al-Hujurat. Yani slutet på surat al-Hujurat. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Att al-A'rab, beduinerna, säger till dig, yani Muhammad alayhi salatu wassalam, vi är troende, yani vi är mu'minin. Och då så säger Allah, säg till dem att inte säga vi är troende, utan säg istället aslamna. Vi har underkastat oss. Yani, vi har accepterat al-islam och iman har än inte trätt in i våra hjärtan. Och sen så säger Ibn Kathir i tafsir på den här versen att al-iman, denna vers, lär oss att al-iman är mer specifikt än al-islam. Som vi finner i madhab ahli sunna wal jama'a. Och som också bevisas i hadith Jibril då han frågade om al-islam och sen al-iman och sen al-ihsan. Så han gick högre upp från det som är mer generellt till det som är mer specifikt. Nah. Och så nämner han också Ibn Kathir en hadith då profeten alaihissalam gav gåvor eller krigsbyten. Han gav till vissa personer men inte till andra. Vissa fick ingenting alls. Och då så sa Sa'd, ja Rasulullah, du ger fulan och fulan och du ger inte fulan någonting alls. Och han är mu'min. Trots att han är troende får han ingenting. Och då så sa profeten alaihissalam, au muslim. Så Sa'd sa, han är mu'min. Och då så sa profeten alaihissalam ifrågasatte, au muslim. Så här finner vi att det finns en skillnad på el-muslim och el-mu'min till slutet på hadithen, och där finns i Bukhari och i muslim. Ja. Så vad som här menas då är att när man accepterar el-islam då blir man muslim. Okej. Okay. Och sen när ens iman blir starkare och mer fullbordad då blir man en mu'min. Taib, man blir en troende. Men det betyder inte att den som är muslim inte har någon iman. Utan alla har en iman. Om man inte har iman, då är man inte ens muslim. Vad som menas är, som de lärde nämner här, aslul iman. Accepterar du la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, du tror på Allah, änglarna, böckerna, profeterna, domedagen, då har du grunden för iman. Men sedan så växer din iman. Den blir starkare. Du kommer upp en nivå. Då är du mu'min. Och även där, iman blir stark, iman blir svagare. Alla mu'minin är inte på samma nivå. Detta betyder inte att bara för att du är mu'min, du är på exakt samma nivå. Nej, utan även där finns det darajat. Och sedan, mashallah, den högsta nivån en muslim kan nå är el-ihsan. Där han dyrkar Allah som att han stod inför Allah Azza wa Jal och såg Allah. Det är den högsta nivån av yani, Guds medvetenhet. Att vara medveten om att Allah ser en och att då dyrka Allah som att man såg honom. Azza wa Jal. Naam. Och dessa tre nivåer, och ni måste komma ihåg dem, och de är enkla. El-Islam, wal-Iman och El-Ihsan. Alla dessa har också förgreningar. Som vi kommer att tala om idag vissa. Om Islams förgreningar. Och det är Islams fem pelare. Taib. Och sen Imans förgreningar. Och sen Ihsans förgreningar, grunder och så vidare. Ja. Författaren säger sen Ta'rif el-Islam. Benämningen och definitionen av el-Islam. Och han säger att el-Islam huwa, det är el-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulusu wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlih. Ja. Han nämner här en definition av el-Islam. Och han säger det är el-istislamu lillah, att underkasta sig till Allah. Bit-tawhid, att underkasta sig till Allah med tawhid. Vi kommer gå tillbaka sen till förklaringen. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, och att underkasta sig honom i lydnad. Wal-khulusu wal-bara'atu min ash-shirk, och att ta avstånd och att distansiera sig från kyrk och att inte associeras med kyrk och dess folk. Ja. Och den här definitionen av el-islam nämner Muhammad ibn Abdul Wahhab, alltså den andra Najdi, från Ibn Taymiyyah. Så Allahu alam, denna definition är från Ibn Taymiyyah. Så vad är då el-islam? Jo, det är el-istislamu lillah bit-tawhid. Att underkasta sig Allah med tawhid. Och då säger här Sheikh Ibn Uthaymin, el-istislamu lillah, att underkasta sig Allah, el-istislam al-shar'i. Yani, den islamiska underkastningen av islam, underkastelsen av islam. Det vill säga att du underkastar dig till det Allah vill, till hans religion, till ett tawhid. Inte att man bara underkastar sig som man själv vill. Säger kallas jag ska underkasta mig Allah. Och sen hittar man på en egen väg i islam. Egna saker, en egen trosuppfattning. Nej, man underkastar sig till den islam som Allah Azza wa Jal uppenbarat. Man underkastar sig till Allah genom att omfamna ett tawhid i alla dess former. Tawhid rububiyya, al-uluhiyya och al-asma wa sifat. Och det här kommer vi inshallah också tala om senare. Yani att särskilja Allah i vad som är unikt för honom, hans rättigheter och tron på att Allah azawajal är den enda skaparen, upprätthållaren, den som ger liv, den som ger död, den enda som kan påverka, och till honom tillhör de vackraste namn och egenskaper, och att endast han azawajal har rätten att dyrkas. Man underkastar sig Allah i tron på detta och omfamnar det helhjärtat och implementerar det i sitt liv. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِطَّعَ, och att man underkastar sig honom i lydnad. Och då säger här ulema, yani att göra allt som Allah har påbjudit och hålla sig borta från allt som Allah har förbjudit. Yani lydnad är ett väldigt generellt och omfattande ord. وَالْخُلُوسُ وَالْبَرَاءَ, och att frigöra sig och ta avstånd från kirk. Yani en muslim har ingenting med kirk att göra. Han associeras inte med kirk eller dess folk. Utan lakum dinukum waliyadin. Vi har våran religion, ni har er religion. Vi dyrkar endast Allah azza wa jall. Och vi dyrkar inte de falska gudar som ni dyrkar vid sidan av Allah. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah nämner också här beträffande al-istislam, att underkasta sig Allah. Och han säger att al-istislam är att underkasta sig till Allah endast, inte till någon annan. Och så säger han att den som inte underkastar sig Allah är högmodig. Och den som underkastar sig Allah och någon annan, han är mushrik. Han är en person som är polist, som dyrkar någon vid sidan av Allah. Och ingen av dessa hör hemma i islam, högmod eller kyrk. Så vi kan säga att vi har tre kategorier. Den som underkastar sig Allah ensam. Den som underkastar sig Allah och andra. Han säger jag tror på Allah, men jag underkastar mig också dessa falska gudar vid sidan av Allah. Han är mushrik, vilket inte hör hemma i islam. Och den som säger jag ska inte underkasta mig Allah överhuvudtaget. Det kan vara ateist, det kan vara person som vet att islam är rätt men ändå inte vill acceptera. En sådan person är mutakabbir. Och då kan man nämna som exempel shaitan. Shaitan var inte ateist. Shaitan var inte mushrik, utan shaitan var mu'anid, mukabbir. Yani han var en person som var trotsig och högmodig. Och dessa negerar och går yani stick i stäv med el-islam. Så el-islam är då att underkasta sig Allah azza wa jall med tawhid, och att underkasta sig honom i lydnad, och att frigöra sig själv från alla former av shirk. Och här är också en annan viktig punkt när vi pratar om el-islam. El-islam är det generella ordet på Allah Azza wa Jalls religion. Eller generella namnet på Allah Azza wa Jalls religion genom alla tider. Som författaren här nämner verserna senare i detta kapitel här. Första versen, inna dina inda Allahi al-islam. Religionen hos Allah är sannoliken al-islam. Då talar vi om den definitionen som vi nämnde. Det här är Allahs religion och har alltid varit Allahs religion. Det har inte funnits att Allahs religion har varit kristendomen eller judendomen eller den abrahamitiska religionen. Utan Allahs religion och alla profeters religion har alltid varit el-islam. Inna dina inda Allahi al-islam, genom alla tider. Alla profeter var muslimer. Det finns inte att någon profet tillhört någon annan religion än el-islam. Och även rent logiskt, om du hamnar i en debatt med en kristen eller jude och denna kristna person säger till dig, du måste bli kristen. Fråga då denna kristna person, vart står det i Bibeln att jag måste bli kristen? Vart nämns ordet kristendom i Bibeln? Vart nämner Jesus att jag är kristen, ni ska vara kristna? Han kommer bli stum. Han kommer inte ha någonting att säga. För det finns inte någonstans i Bibeln att Jesus definierar sig själv som kristen och att han kallar folk till kristendomen. Och då frågar du följdfråga, vad var det då Jesus gjorde enligt Bibeln? Jo, han dyrkade Gud. Han underkastade sig Gud. Han lydde Gud. Han dyrkade inte av gudar. Det här är definitionen av vad? El-islam. Och samma sak med den judiska personen. Han säger till dig, Guds religion är judendomen.
Aha.
Och var står det någonstans i Bibeln? Samma svar där. Det finns inte någonstans att Gud i Bibeln säger i ett torat att man måste vara juden, min religion är judendomen. Utan det här är namn och etiketter som folket senare kom och satte på religionen. Taib. Men om du går tillbaka till al-asl, till grunden. Vad var det för religion som profeterna implementerade och levde efter? Det var att de underkastade sig Allah. Jesus bad till Gud, Moses bad till Gud, till Allah Azza wa Jal och samt alla profeter. Så vad var deras religion? Al-Islam. Alhamdulillah, det här är en av de mest enkla och logiska bevisen för att Islam är den sanna religionen. Man måste vara så förvirrad om man tror på att Gud skickat en religion till Abraham, en religion till judarna, en religion till Jesus. Det är ologiskt. Varför splittra mänskligheten på det här sättet? Utan Allah Azza wa Jal enade mänskligheten på ett och samma kall. Som profeten Muhammad a.s. sa, att profeterna är bröder. Ikhwa. De är, mashallah, bröder och kommer en och samma religion. Och vi finner så många platser i Koranen då profeterna säger wa nahnu lahu muslimun, och vi underkastar oss, eller vi är muslimer inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så det jag ville komma till var att Allahs religion är och har alltid varit al-islam. Men när man säger islam så säger al-ulama att man kan säga att det finns två islam, om man vill vara mer detaljerad. Den generella och den specifika. Okej? Okay? Den generella och den specifika. Den generella, det är den vi nämnde. Den som alla profeter varit på. Att endast styrka en gud och göra hans påbud, hålla sig borta från hans förbud. Och sen har vi den specifika tawhid. Den specifika islam. Och det är den som profeten Muhammad a.s. kom med. För att den uppenbarelsen Allah uppenbarat, ett Taurat, wal Injil, wal Zabur, Suhuf Ibrahim och Musa, innehåller som vi sa i grunden samma budskap. Eller hur? Dyrka en gud, sätt ingenting vid hans sida och så vidare. Men lagarna kan ha skilt sig lite grann. Bestämmelser, regler, halal och haram, vissa detaljer. Så att det skulle passa in på den tiden och den platsen där den uppenbarelsen uppenbarades och dit den profeten sändes. Taib. Vad säger Allah? Wa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Att alla har sin egen shir'a, lag. Men i grunden är det samma religion. Så al-islam från början till slut, från Adam alayhisalam till Muhammed, är en och samma. Tawhid. Men vi har det mer specifika islam. Om vi säger till en person idag, följ islam. Då kan han inte säga, okej, jag ska följa Islam Isa. Inte Islam Muhammed, alaihissalam. Funkar det? Är han då muslim? Nej, det är han inte. Utan han måste acceptera den sista uppenbarade islam. Den sista uppenbarade boken. Den mer specifika islam. Okej? Okay? Vi har generell islam, alla profeters islam. Och så har vi den specifika, vilket är profeten Muhammeds islam, alaihissalam. Och författaren nämner här ett antal verser som talar om al-islam. Och den första är då surat Ala Imran, vers 19. Inna dina inda Allahi al-islam. Att religionen hos Allah är sannoliken islam. Och också versen wa raditu lakum al-islam adina. Och jag är nöjd över att islam ska vara eran religion. Surat Al-Ma'ida, vers 3. Och också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, och vänd er till eran herre, i ånger, wa aslimu lah, och underkasta er honom, innan det att straffet kommer till er och ingen finns där för att hjälpa er. Surat Zumar, vers 54. Så där säger Allah Azza wa Jalla wa aslimu lah, och underkasta er honom. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat al-Baqara och Surat Ala Imran. Och dö endast i ett tillstånd som muslimer. Och Asir ibn Kathir i tafsir, ej, det vill säga håll fast vid eran religion. Nej, håll fast vid denna religion så kommer Allah att ge er, yani låta er dö på denna religion. För det vanligaste är att en person dör på det som han lever på. Och det är en jätteviktig sak, kära bröder, att islam är inte bara någonting man gör tillfälligt. Det är inte någonting man gör säsongsmässigt, periodsmässigt. Vi ska inte vara ramadanion. Vi ska inte vara ramadanmuslimer, som vissa tyvärr är. Att de praktiserar islam i ramadan. Eller vissa praktiserar islam på jumma. De går på fredagsbönen. Och resten av veckan, la ya'raf al-islam. Han är borta från islam. Funkar det här? Eller han är id-muslim. Ja, a'udhu billah. Islam är en levnadsstil. Det är en religion du ska leva efter hela livet, varenda dag. Yani, håll fast vid islam och dö inte förutom som muslimer. Yani, hur länge ska vi hålla fast vid islam? Tills vi dör. Och det är det målet man ska ha, att inte bara tänka kortsiktigt. Hur ska jag hålla fast vid islam idag, imorgon, utan hur ska jag leva efter denna religion tills den dagen Allah tar mitt liv. Och ha som mål att dö som muslim. Hur ska jag uppnå detta mål? För dör du som muslim, alhamdulillah, så har du nått al-fawz al-azim, den största segern och vinsten som går att uppnå i detta liv och i nästa liv. Så att hålla fast vid islam. Och då säger här Ibn Kathir en väldigt viktig sak. Om du nu vill dö som muslim, vilket Allah här nämner att vi ska göra, hur kan du uppnå detta? Jo, genom att leva som muslim. Hålla fast vid islam och leva som muslim. För det vanligaste är att person dör på det han lever på. Ja, en person lever praktiserande hela livet. Det är väldigt ovanligt att han halkar och innan han dör. Taib. Så lev som muslim och inshallah Allah kommer ta ditt liv som muslim och du kommer att återuppstå som muslim. För som profeten Muhammad a.s. sa, att varje person kommer att återuppstå på det han dog på. Men mäta ala shay, bu'itha ali. Den som dör på någonting kommer att återuppstå i det han dog på. Så dör du som muslim, alhamdulillah, kommer du på domedagen att återuppstå som muslim. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger afa ghayra dinillahi yabghun. Wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Är det en annan än Allahs religion de vill ha? Du är honom som allt i himlarna och på jorden har underkastat sig, villigt eller ofrivilligt. Och det är till honom som allt ska återföras. Naam. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, är det någon annan än Allahs religion de vill ha? Hur kan en person vilja ha en annan religion än skaparens religion? Det är bara ett bevis på att det är en felaktig religion. Den enda sanna religionen måste vara den som kommer från skaparen. Det är ju till honom som allt i himlarna och på jorden har underkastat sig. Allt i himlarna, det vill säga al-malaika, änglarna. De är alla underkastade till Allah Azza wa Jal. Och allt på jorden har underkastat sig till Allah frivilligt, eller villigt och ovilligt. Yani, vi är alla undergivna till Allah, vare sig vi vill eller inte. Men de på jorden, det vill säga de som har en fri vilja, människor och jinner, är av två kategorier. De som frivilligt underkastat sig Allah, och det är al-muslimin. Och de som ofrivilligt underkastat sig Allah, det är resten av människor. De är undergivna till Allah vare sig de vill eller inte. För det går inte att undgå Allahs makt, att vara utanför Allahs kungarike. Går det? Nej, det går inte. Allah Azza wa Jal, han är konung över himlarna och jorden. Det finns ingenting annat än Allahs kungarike. Han är konungen över allt och över alla. Så alla är undergivna till Allah. Han håller alla människors liv i sin hand. Muslimer och icke-muslimer. Han är den som matar dem, som ger dem dryck, som ger dem hälsa och så vidare. Så ingen kan undgå att vara undergiven till Allah Azza wa Jal. Så varför vara det ofrivilligt när du kan vara det frivilligt? Och få gärna Allah Azzawajals belöning i detta liv och i nästa liv. Han nämner också sist versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ يَبْتَغَيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Att den som väljer en annan religion än islam kommer inte få den accepterad, och han kommer i nästa liv att vara från förlorarna. Surat Ala Imran, vers 85. Naam. Han nämner Allah Azza wa Jal att den som väljer en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad, och han kommer i nästa liv att vara en förlorare. Så denna vers och den första versen, inna dina inda Allah al-Islam, bevisar att religionen hos Allah är bara islam, och att alla andra religioner är falska och felaktiga och kommer aldrig att accepteras och kommer aldrig att vara en väg till paradiset. Len yuqbala min, och Allah kommer inte acceptera någon annan religion än al-Islam. Al-Haqq wahid, sanningen är bara en, och det är al-Islam, och allting annat är batil, det är falskt, och det accepteras inte av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som väljer en annan religion än islam kommer i nästa liv att vara från al-Khasirin, han kommer vara från förlorarna. Och det här är, som Allah säger, al-Khusranul Mubin, den största förlusten. Den som förlorar sig själv, sin familj, i helvetet på domedagen. Ja, när han kommer ramla ner i Jahannam. Det här är den största förlusten. Det är inte att bli av med pengar, bli av med bilen, bli av med si och så. Det är att hamna i helvetet för alltid. Det finns ingen förlust efter denna förlust, eller hur? Och det finns ingen vinst efter att gå in i paradiset. Det är den al-fawzul mubin, den största vinsten. Må Allah azza wa jalla ge oss paradiset. Amin. Sen säger författaren Arkanul Islam 5. Vi har nu nämnt definitionen av al-Islam. Vad är då islams pelare? Och han nämner här att de är 5. Och han nämner hadith Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att islam är byggt på 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, och att förrätta bönen, wa ita'iz zakah, och att betala almosan, och hajjul bayt, och att göra hajj till Mekka, till det heliga huset, och saum ramadan, och att fasta i ramadan. Och denna hadith är berättad av al-Bukhari och Muslim. Och han säger att hajj nämns här före fastan, och det här finns i Bukhari och i Muslim. Och i vissa hadither så nämns det fastan före hajj. Naam. Tayyib. Så islam har 5 arkan, yani 5 grunder. Och Ibn Rajab al-Hanbali, i hans förklaring av denna hadith i hans bok vad heter den? Jami' Ulum al-Hikam, där han förklarar Arba'in an-Nawawi, han säger att betydelsen av denna hadith är att islam är som en byggnad, eller att islam är byggt på dessa 5. Så de är arkan, wada'im, yani de är som pelare eller stödpelare till en byggnad som byggnaden inte kan stå utan. Och resten av islams egenskaper är vad som kompletterar den här byggnaden. Så väl han säger här att den här liknelsen Bunyal Islam och ala khams, att islam är byggt på 5, yani det som är byggnad som har 5 starka pelare, okej, okay, som håller upp byggnaden. Och resten av islams egenskaper, det är många yani saker som är relaterade till islam, det är som murbruket och fönstren, taket och så vidare, yani det fullbordar byggnaden. Och om man har en brist i sin islam så blir det som en brist i den här byggnaden. Och sen säger han också sen på slutet här att al-islam försvinner om de här fem pelarna försvinner. Alltså alla fem. Det är som att du har en byggnad med fem stödpelare och du river alla fem pelare. Då kommer byggnaden att rasa. Okej. Okay. Och så säger han att byggnaden rasar också om första pelaren rasar. Ash-shahadatayn. Då rasar också hela byggnaden. En till punkt här. Vad är skillnaden på el-islam och el-iman? Är det någon som vet? Vilken är yttre? Och iman? Inre, ahsant. De lärde sig så här. Att när el-islam nämns för sig själv i Koranen, i Sunna till exempel, inna dina inda Allah islam, det nämns för sig själv, iman nämns inte vid sidan, då omfattar det hela islam, inklusive iman. Att religionen hos Allah är islam, det omfattar bönen, fastan, tro på Allah, änglarna, omfattar allting. Okej? Okay? Och samma sak om iman nämns för sig själv, wa man yakfur bil iman, yani det omfattar hela islam, islam och iman. Men om de nämns tillsammans, då får de en mer specifik innebörd. Som i hadith Jibril. Då symboliserar el-islam de yttre gärningarna. Shahadatayn, det gör man med munnen. As-salah med munnen. Zakat, du betalar med handen. Fasta, du gör med kroppen. Hajj, du åker med kroppen. Det är en yttre gärning som du måste fullborda. Och el-iman symboliserar de inre gärningarna. Din tro. I hjärtat. Tron på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebudet, domedagen och så vidare. Hänger ni med? Så islam handlar om det yttre. Och el-iman handlar om det inre. Det här om de nämns tillsammans. Men om de nämns var för sig själv, så omfattar de hela religionen. Okej? Okay? En annan faida är när det kommer till islams fem pelare, shahadatayn, salat, zakat, as-siyam och al-hajj, det är att ulema, som Sheikh Abdul Muhsin han nämner i förklaringen, att de är uppradade i, vad kan man säga, viktighetsordning. Yani, den viktigaste kommer först. Okej? Okay? Så den viktigaste pelaren som vi sa som upprätthåller hela religionen är shahadatayn. Utan den finns ingen islam alls. Om en person säger att jag ska bli muslim och hoppar över shahadatayn och ska be och fasta, betala zakat och åka till Mekka, det funkar inte. Utan måste börja med shahadatayn, tawhid. Och sen kommer as-salah. Kommer på andra plats. Och då ser här sheikhen varför, för det är den gärningen som är relationen mellan oss och våran skapare. Den viktigaste gärningen som vi gör är salat. Det första vi kommer att frågas om på domedagen är bönen. Och det är också en gärning som repeteras fem gånger om dagen. Därför kommer den på andra plats. Varenda dag, livet ut. Och sen på tredje plats kommer zakat. Och fjärde plats as-siyam. Varför kommer zakat före siyam? Yani båda görs en gång om året. Men varför kommer zakat före som? Yani, varför är zakat viktigare än att fasta? Lamin?
Andra drar nytta av zakat.
Till skillnad från?
Om fastan som är för dig själv.
Nej. Då säger sheikhen att zakat är någonting som andra tar nytta av. Du får ju självklart belöning, du tar nytta av det. Men andra tar nytta av det. Till skillnad från fastan som är qasir. Det vill säga att endast du tar nytta av det. När du fastar så hjälper det inte de fattiga. Han blir inte mättare av det. Men när du ger honom pengar, så hjälper det honom. Hänger ni med? Så, och därför säger man generellt att de gärningarna som gynnar andra är bättre än de gärningarna som bara gynnar dig själv. Okej? Okay? Så zakat en gång om året för den som kan. Den som har sparade pengar. Och sen kommer då fastan en gång om året. Inshallah, exakt en månad kvar till Ramadan. Må alla underlätta att vi fastar denna Ramadan. Amin. Och sen kommer då al-hajj. Och den kommer sist för att man gör den endast hur många gånger i livet? en gång i livet. De andra är varje år. Salah varje dag. Fastan och zakat en gång om året. Och hajj en gång i livet. För den som kan. Och den kommer sist. Och det är också en gärning som endast gynnar dig och inte andra. Så vi går vidare till nästa kapitel. Som vi påbörjar men inte kommer att avsluta idag. Då säger författaren Nawaqid al-Islam. Vad som upphäver islam. Vi har nu talat om vad är islam, vilka är islams fem pelare. Vad är det som upphäver al-islam? Nawaqid al-Islam. En upplöser och upphäver al-islam. För precis som en person kan gå in i islam så kan en person också gå ut ur islam. Yani går man in i islam så är man inte fast livet ut. Utan islam är någonting som måste uppföljas och någonting man måste leva upp till. Och det finns vissa saker som då upphäver al-islam. Och de här författaren nämner här 10 stycken punkter som upphäver al-islam. Och att lära sig dessa punkter är av största vikt. Jätteviktigt. För att personen ska vara mån om sin islam. Skydda sin religion. Och aldrig yani, lämna denna religion. Och sahaba radiyallahu anhum brukade för det mesta fråga om det goda. Men Hudayfa radiyallahu anhu sa en väldigt vis sak. Han sa jag brukade fråga profeten a.s.w. om det onda. För jag var rädd för att det skulle drabba mig. Yani så att jag kunde skydda mig. Och samma sak här. Vi lär oss islams goda sidor. Vad Allah vill från oss. Och vi lär oss också vad som är haram. Och vad som upphäver våran tawhid och våran islam. Vad som tar människan ut ur islam. Så att vi aldrig faller in i dessa saker. Vi skyddar oss genom att känna till dem. Vi skyddar oss genom att känna till dessa saker. Men den som är okunnig kanske faller in i dem. Eller hur? Men den som vet dem kommer att skyddas från dem. Och det största goda som sahaba frågade om, det var ett tawhid som är grunden till allt. Och det största onda som profeten a.s.w. varnade dem för, det var ett kyrk som är det största orättvisan. Och därför är det wajib, obligatoriskt för varje muslim att lära sig om tawhid, lära sig om kyrk och att lära sig dessa saker som nollställer hans islam. Så att han inte faller in i den här ondskan. Och de här 10 punkterna som här nämns, som tar människan ut ur islam, är av största vikt att lära sig. Varför? För vi har här 2, eller vi kan säga 3 inriktningar när det kommer till det som kallas för ett takfir. Yani att deklarera eller kalla en muslim för icke-muslim. Att säga att den här personen är utanför ramen av islam. Det kallas på arabiska för ett takfir. Han var muslim, men han är kafir. Du har gjort takfir på personen. Han är utanför ramen av islam. Och det är det som händer om en person, hans islam upplöses. Då har han gått utanför islam. Då är han kafir. Okej. Okay. Så, det finns här 3 stycken falanger eller inriktningar kan man säga. Vi har de som är extrema när det kommer till takfir. Och de här är de värsta och de ondaste av människor som profeten a.s.w. beskrev dem som al-khawarij. Då han sa att de är de värsta av skapelser under himlen. De värsta av skapelser under himlen. Och han beskrev dem som helvetets hundar. Kilabun nar. De kommer döda muslimerna och de kommer lämna al-mushrikin. Och det är de som har gått extremt i frågan om takfir. Yani, och det här är jätteviktigt att förstå. Vad är det som får en person att lyfta vapen mot en annan muslim? Vad är det som får en person att gå in med ett självmordsbälte och spränga sig i en moské och döda folk som ber? Går han in i moskén och spränger sig själv i tron på att han ska döda muslimer? Tror du det? Nej. Vad var det som föregick? Takfir. Att de är inte ens muslimer. De är kuffar. De är murtadin. De har lämnat islam. De är avfällingar. Deras blod är halal. Ja. Och jag ska göra jihad mot dem. För de är inte muslimer. De är kuffar. Så det är inte bara från ingenstans. att han går och sätter på sig ett bälte, går in och spränger sig i moskén och dödar folk i moskén. Utan det fanns ett steg innan det. Och det var att han föll in i takfir. Hänger ni med? Att de här, de är inte längre muslimer. De är inte mina bröder. De är avfällingar. De har lämnat islam. Och därför är det halal att döda dem. Så att halka i takfir är väldigt, väldigt farligt. Och därför är takfir en väldigt, väldigt känslig fråga som vi kommer att nämna. Och vi har talat om det förut. Det finns två föreläsningar på islam.nu om takfir. Men vi ska lämna lite ytligt idag. Men att halka i den här frågan är väldigt, väldigt farligt. Och därför finner man att al-ulama var väldigt försiktiga när det kommer till takfir. Så vi har de som är extrema. De som gör takfir bil jumla. Yani de gör grossist takfir. De säger de här folket kuffar. Alla ledare kuffar. Militären kuffar. Polisen kuffar. Ni är inte med oss kuffar. Mastakfir. Grossist takfir. Mastakfir. Yani ge det vilket namn du vill. Och det är fel. De är extrema. Och sen har vi den andra motparten. De som aldrig gör takfir. De säger khalas. Alla som har sagt la ilaha illallah eller kommer från ett muslims land, en muslims familj, kan aldrig lämna islam. Vad han än gör. Allas. Han är alltid muslim. Spelar ingen roll om han gör kirk, han gör kuffer. Vad som helst. Han är alltid muslim. Man får aldrig säga att han är kafir. Då har man också gått extremt. Okej? Okay? Och sen har vi el-wasat. Vi har folket av mitten. Och det är ahli sunna wal jama'a. Som säger att det finns takfir. Men den har regler, den har principer. Och den har dess folk. Yani de som har rätt att prata om vem som är muslim och vem som är kafir. Och de går en medelväg. Men de är försiktiga i den här frågan. De överdriver inte den här frågan. En fråga här. Vissa personer säger att det här är någonting som ni wahhabister har hittat på. Det här med 10 punkter, ta människan ut ur islam och så vidare. Och då säger vi till dem nej. Gå tillbaka till vilken fiqh-bok som helst. Fiqh. I de fyra lagskolorna. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Så kommer ni finna ett kapitel som heter Kitab al-Ridda. Av Bab al-Murtaddin. Ett kapitel som handlar om avfällingar. Yani vad som tar människan ut ur islam. Och vissa av dessa böcker nämner 400 saker. Inte 10 saker. Okej? Okay? Så det är ingen ny fråga. Och ett exempel på det är att Ishaq ibn Rahoya, som var tillsammans med Imam Ahmed, han sa Ajma'al ulama, de lärda är överens. Yani lärda är överens. Att den som svär åt Allah eller profeten sallallahu alaihi wasallam eller någonting från det som Allah har uppenbarat eller dödar en profet från Allahs profeter samtidigt som han säger att han tror på det Allah har uppenbarat, att han är kafir. Taib. Så han nämner Ishaq ibn Rahoya, som var en av de största lärda, som var, som vi sa tillsammans med Imam Ahmed. Ajma'al ulema, de lärda har konsensus på att den här personen är kafir. Även om han tillskriver sig islam. Han säger, jag är muslim, jag tror på Koranen och det Allah har uppenbarat. Men han svär åt Allah. Sabbullah. Eller svär åt profeten a.s. Eller någonting Allah har uppenbarat. Eller dödar en profet. Att han är kafir. Så här har vi en person som säger la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Även om han ber och fastar, jag vet inte vad. Men han svär åt Allah eller profeten a.s. De lärdar överens på att göra takfir på den här personen. Att han är utanför el-islam. Så här finner vi en av islams stora imamer som nämner konsensus på att el-ulema gjorde takfir. Inte bara han, utan el-ulema från en salaf gjorde takfir på den som föll in i dessa saker. Dessa grova saker. Och tyvärr idag, subhanallah, har man hört om att det finns inom vissa folk, vissa platser, att det är väldigt vanligt att svära åt Allah och profeten alaihi wasallam. När de blir arga så förbannar de Allah eller profeten eller islam. Mycket, mycket farligt, subhanallah. Och det är viktigt att varna folk för det här. Det här tar människan ut ur islam. Du förlorar alla dina hjärnor, du är kafir. Det här får du aldrig göra. Subhanallah. Hur kan en person kalla sig muslim och svära åt Allah? Vad är det här för iman i hans hjärta? Subhanallah. Helt sjukt. Lite principer som här är viktiga att nämna. När det kommer till ett takfir, att ta en människa ut ur islam, för det första så är det här någonting som vi inte behöver syssla med. Yani, vi är inte ålagda. Allah har inte sagt någon vers i Koranen att vi ska gå och ta ut folk från islam. Utan det här lämnar vi till ulema, till de lärda. För det är en form av fatwa. Ett utslag. På samma sätt som en alim kommer och säger halal eller haram, är det också han som säger muslim och kafir. Så vi överlämnar det till ulema. En annan princip är också att grunden i varje person som tagit det shahada och grunden i muslimer är att de är muslimer. Al-yaqin la yazulu bi shakk. Wal-asl baqa ala ma kan ali. Principer inom fiqh att al-yaqin, övertygelse, försvinner inte med tvivel. Yani, vi vet att en person accepterat islam, han är född muslim. Då ska vi inte tvivla i om han är muslim eller inte. Utan grunden är att han är muslim. Och denna asl, den här grunden, avlägsnas inte med tvivel. Utan grunden är att saker och ting är som de var. Och det här är ett viktigt exempel. Vi har vissa dessa khawarij, dessa takfirion. Till exempel, de kommer till moskén. Ny moské. Vem är imam? Allahu alam om han är muslim. Jag ska inte be bakom honom. Allahu alam, han kanske har gjort kuffer. Han kanske är murtad. Jag kan inte be bakom honom. Kanske. Ja? Så han ber själv sin egen lilla jama'a. Det finns såna här människor. Eller janaza. En muslim har dött, vi ska be janaza. Jag säger nej. Voilà, jag ber bara över dem som jag vet. De dog som muslimer. Det är också fel. Utan khalas, de hämtar honom till moskén. Gör janaza, be för personen. Vem, vad skulle hålla på att döma så här? Det här är extremism. Om en person håller på så här, han är ute och cyklar. Eller när det kommer till kött. Du hämtar till honom kött. Halal. Abu Muhammad slaktade. Allah är alam om han är muslim, jag ska inte äta. Ja? Det här är från shaitan. Och det finns såna här människor. Med extrema. Äter inte kött. Gifter sig inte. Ber inte bakom folk. Ber inte för folk och så vidare. För de lever i såna här bubbla. Så Allah har alam vem som är muslim och inte muslim. Och det här är fel. Du har ett land, khalas, de är muslimer. De ahli sunna och jama'a, eller ahli sunna, de säger la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, khalas, de är muslimer. Så länge du inte vet specifikt att den här individen har lämnat islam. Med bevis och så vidare som vi kommer nämna. Men att hålla på så här och gå och tvivla på folk i islam, det är från wiswas, från shaitan och från extremism. Och ett exempel på det från sahih hadith är då Osama bin Zaid radiyallahu anhu var i jihad tillsammans med en man från al-Ansar, och det fanns en fiende, en kafir som var väldigt modig, och han dödade jättemånga muslimer. Och sen på något sätt Osama började jaga honom och han flydde, den här fienden. Och sen hinner de ikapp honom och lyfter svärdet eller spjutet. Och då säger den här mannen la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Så al-Ansari han tog ner svärdet. Men Osama hugg honom, dödade honom. Okej? Okay? Och så gick de tillbaka till profeten alaihi salam och berättade. Och då så sa profeten alaihi salam dödade du honom efter att han sa la ilaha illallah. Och i en annan hadith så säger Osama men han sa det bara för att skydda sitt liv. Och då så säger profeten alaihi sallam, har du öppnat hans hjärta? Har du öppnat hans hjärta, hans bröst, för att veta vad han tror och inte tror? Nej. Så kolla här. Han säger la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Vad är då grunden? Att han är muslim. Trots omständigheterna som tyder på det som Osama sa. Att han bara sa det för att skydda sitt liv. För någon minut sedan han dödade muslimer. Han krigade mot islam och muslimer. Han har ett svärd mot huvudet, han ska dö. Den enda vägen ut är att säga shahada. Men trots detta, det räckte inte. Dessa indikationer och omständigheter räcker inte. Hänger ni med? Så grunden är att han är muslim. Och du får inte säga att han inte är muslim förutom klara och tydliga bevis. Hänger ni med? Så det här är en jätteviktig princip. Att grunden hos folk är att de är på al-islam. Nej. En annan viktig sak när det kommer till takfir är att man måste etablera beviset och att avlägsna tvivel. En muslim kanske faller in i någonting som är kuffer. Någonting som är otro. Som tar honom ut ur islam. Men han vet inte bättre. Han är jahil, han är okunnig. Han kommer från en liten by, han kan inte läsa, han kan inte skriva. Han har lärt sig så här sedan han var liten. Och det är fel. Det kanske är kyrk. Då kan du inte bara gå och säga att du är kafir. Utan du måste först etablera bevisen på personen. Det här är kyrk. Allah säger i Koranen. Profeten Aisham säger i hadithen. De lärde har sagt. Det du gör är fel, det är kyrk och så vidare. Etablera bevisen. Och avlägsna tvivel. Du kanske kommer med bevisen. Men han säger, det här, vi är på en annan madhab, olika tolkningsfrågor och så vidare. Han kanske har tvivel. Då måste du också avlägsna dem. Okej? Okay? Och han måste också förstå bevisen. Tänk om han pratar ett annat språk och du kommer och läser upp bevisen till honom på arabiska. Har du då etablerat bevisen? Nej. Så att man måste också etablera bevisen. En annan sak som ulema nämner är att man skiljer på specifikt och generellt. Det vill säga att de lärda har sagt att den som gör si och så är kafir. Okej? Okay? Den som gör den här saken, han är kafir. Det är generellt. Men det betyder inte att varje individ som gör det är kafir. För som vi sa, han kanske är ursäktad, han är okunnig, han har missförstått någonting och man måste lära personen. Och ett bevis på det är att Imam Ahmed sa, den som säger att Koranen är skapad är kafir. Han, Imam Ahmed och många av salaf. Men trots det gjorde Imam Ahmed inte takfir på individerna på hans tid som sa att Koranen är skapad. Han gjorde till och med salaf bakom dem. Hänger ni med? Så skilja på specifikt och generellt. Okej? Okay. En annan viktig sak när det kommer till takfir, det är att den här specifika saken ska vara kuffer. Idag finner man att vissa personer, de säger att den här kungen, han är kafir. Varför då? Allah, han tar muslimernas pengar, han dricker alkohol, han har horor, han så. Du har hört sånt här snack, eller hur? Han förtrycker folket. Men Afan, de här sakerna du nämnde, är någon av dem kuffer? De är alla haram, stora synder, men är de kuffer? Är de det? Dricka alkohol, ta pengar, kvinnor, förtrycka folket. Är det kuffer? Nej, det är inte kuffer. Är det kyrk? Det är inte kyrk. Det tar inte människan ut ur islam. Hänger ni med? Så första, den saken han måste göra, kuffer. Som vi sa, han gör klar och tydlig kuffer. Illa an tarau kuffran bawahan. Som profeten sa, han gör klar och tydlig kuffer. Indakum fihi min Allahi burhan. Ni har ett bevis från Allah att den här saken är kuffer. Okej? Okay? Så klar och tydlig kuffer. Och så sa profeten i hadithen, ni ska ha sett den. Jätteviktigt. Inte bara att ni har hört den. Rykten. Som tyvärr idag är väldigt vanligt. Någon läser något inlägg på Facebook. Den här kungen, den här presidenten. Han gjorde så, wallah, är kafir. Men affan, var kommer den här informationen ifrån? Hur sann är den här informationen? Idag det finns ett mediekrig. Vissa länder, de stöder vissa media, andra stöder andra media och de kastar smuts på varandra. Är det inte så? Pajkastning. Och sen finns det de här trollen idag som sitter och skriver massa skräp på internet, lägger upp falska artiklar hit och dit, fake news, ni vet. Khalas. Allah subhanahu wa ta'ala har lärt oss. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuha alladhina amanu, troende, in ja'akum fasiqun, om en syndare kommer till er binaba'in, med en nyhet, fatabayyanu. Bekräfta. Så man måste bekräfta. Måste vara klart och tydligt. Kuffer. Vi har ett bevis från Allah subhanahu wa ta'ala. Hänger ni med? Så bara för att en person syndar kan man inte göra takfir på personen. Utan det måste vara något som då är klart och tydligt kufr. Nej. Och som vi sa att det här med takfir är en väldigt känslig fråga som man överlåter till ulema förutom saker och ting som är klart och tydliga. Taib. Och om man kollar på de lärda och man kollar på de okunniga så finner man att de lärda genom hela islams historia aldrig gör den här mass takfir. Det finns ingen, jag har aldrig läst ett uttalande att en lärd man från Ahli Sunna wal Jama'a har sagt att de är alla kuffar och hit och dit. Det finns inte. Utan som vi sa, även när det kommer till individer, de går och räknar på fingrarna nästan. Som de säger är kuffar. Hänger ni med? Specifikt, den här personen är kafir. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Till skillnad från de här extremistgrupperna, som vi sa, som gör mastakfir. Så landet är kuffar, polisen kuffar, militären kuffar. Den som inte säger att de är kuffar, han är kafir. Och så vidare. Så blir den här kedjereaktionen. Det här finns inte i islam. Hos de lärda. Så frågan om takfir som vi sa är en känslig fråga. Som man ska vara väldigt, väldigt försiktig med. Och vi börjar inshallah gå igenom de här 10 punkterna nästa vecka. Bi'idhnillahi ta'ala. Och avrunda för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.